Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jessica Ryde är född i Lund 1994 och är en av världens bästa handbollsmålvakter. Efter en framgångsrik ungdomstid med äldre årgångar, tidig debut i Lugis A-lag som 17-åring och 2 SM-finaler i ryggen, kom det som en kalldusch när hon som 19-åring inte fick förnyat förtroende av moderklubben och istället lämnade för H65 Höör. Vilket skulle visa sig vara ett riktigt lyckokast. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om det roliga att luras och bli lurad, vad nästa steg i karriären skulle vara och att bli viral med en räddning från VM i Spanien. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi se var Jessica egentligen är uppväxt.
Bodde första året i Lund, sen flyttade vi till Ystad. Bodde där 3 år för min pappa var militär. Och sen lades LV4 ner där och han fick möjligheten att flytta antingen till Boden eller till Visby för att fortsätta jobba som militär. Så jag är upp en sväng i Boden och besökte, har jag fått berättat, men det var liksom inte aktuellt. Det var för långt bort ifrån familj och vänner. Så då blev det Ystad istället, eller nej, förlåt, Visby. I 3 år. Och sen när jag skulle börja skolan så passade det bra att flytta tillbaka till Lund.
Hur kom det sig att du började spela handboll?
Jag hade en bästa kompis som spelade handboll. Och det var egentligen inte svårare än så. Och sen så förstod jag väl där. Hon slutade efter 2-3 år tror jag. Eller hon skulle ha en paus. Och då insåg jag nog själv eller att jag slutade inte bara sådär. Jag är inte så, alltså okej, att jag kan vara lite impulsmänniska, men jag är inte impuls på någonting som jag tycker är kulaktigt. Då slutar jag inte bara lättvint, utan då blir jag en ärlig chans. Och det insåg jag fast jag var rätt så liten, alltså 10 år kanske. Så jag fortsatte. Och sen var det faktiskt rätt så många i min årskull liksom, som efterhand droppade av. Men för det klassiska att det är mycket annat som kommer som är mer intressant liksom. Så jag tror någon gång när jag var, alltså tonåren är ju bara en klump. Men jag tror kanske kring 13-14 så fick jag möjligheten att träna med de som vet. Eller lite spela lite med dem. Och det hjälpte väl att bibehålla min motivation lite. Till att okej, det finns någonting mer. För vår årgång är ju inte heller känd som den årgången som hade någon som helst framgång typ. Alltså vår största bedrift var att komma, jag tror vi vann B-slutspelen i Lundaspelen liksom. Säg en annan Lugi-årgång som har det som det största liksom. Nej, skämt åsido, vi hade ju skitkul och det var ju också värt det liksom. Men det var då var det väldigt kul att få komma och spela med 93-erna som var ett riktigt vinnarlag. Och sen även inte så lång tid efter fick jag gå upp och träna med junioren eller farmen eller vad det hette. Och där var då 92-erna som också bara var vinnargäng liksom. Och det var rätt så kul att få se och lära det också liksom.
Men när du då började träna liksom med alltså 92 och 93, det är då alltså det är inte junioråldern utan det är liksom mer att du var när de spelade 93.
93 när var jag nog med någonting innan de blev juniorer. Men alltså primärt var jag ju med 92 och 93 när de var juniorer. Ja, då var det nog, då tror jag till och med att det kan ha varit så att jag bytte, att jag i stort sett bara var med dem. Och att jag ytterst sällan var med 94-erna. Men då var det också många som hade slutat i det laget.
Är det någon av 94-erna förutom du som har så att säga tagit sig vidare i just i det här?
Nej, inte jag kan komma ihåg. För jag för mig att när jag slutade i Lugi så var jag liksom den sista 94-an. Jag kan ihåg att jag tänkte att så, det var den årgången. Då är den borta.
Det här, det slutar med mig.
Ja, men lite så. Det är lite sorgligt.
Vem hade ni som tränare där när du började?
Kom vi hade han, hennes pappa och sen så en lagets, andra lagets pappa. Och så, ja. Sen så efterhand så fick vi, bytte vi ut till någon som Kim och Figget. Och sen Roland Nilsson, jag tror han har spelat i Luga, kan ni stämma?
Roland Nilsson som, alltså som är pappa till Skrästing.
Ja, men det är precis, det är han. För hon började, hon och en som heter Katlin började med oss i, jag har ingen aning, någon gång i tonåren. Och då så kom han med på köpet, eller vad man ska säga, eller hur det nu funkar, tvärtom kanske, jag vet inte. Men, och sen tog han över och var tränare. Och det kommer jag också ihåg som jättebra liksom. Nu jag tänker efter så är jag otroligt nöjd med, eller de tränarna har verkligen format vissa liksom inställningar hos mig. Jag kan nog inte sätta ord på det, för det behöver jag tänka lite mer på. Men lite det här med, jag tror det var mycket om du gör jobbet så kommer det belöna sig. Och sen kommer jag också ihåg att, just att tala om Rolle, att han sa ju, han berättade att han har varit med i landslaget. Eller Luge. Och han bara, blir du riktigt bra så får du komma ut och resa med handbollen. Och jag så var jag alltid varit så väldigt, inte tänkt så mycket, utan kanske blev lite naiv kanske. Tänkt bara, jaha, åker de på liksom avslutningsresa ännu längre bort än London? Är det enda sättet man reser på? Eller jag förstår ju inte hur man kunde resa med handbollen. För jag har aldrig varit liksom superinsatt. Och då förstod jag inte, och det tänkte jag bara på för, ja men det kanske blir nu när jag bytte till Hörd och vi spelade Challenge Cup och sånt. Så förstod jag att bara, hej, det är det här han menar. Man spelar faktiskt, man åker liksom iväg en helg för att spela en match.
Och, hur, och sen spelade de juniorerna, hur länge då?
För sen...
Eller snarare, när,
nej,
när
men
blev
sen
det sen?
Sen drog Sanna korsbandet. Så då behövde de en till målvakt och då var det bara jag. Det var inte bara jag, men det var jag som var aktuell typ. Jag vet inte riktigt varför, men antagligen för att de tyckte att jag var bäst. Det kan jag ju inte säga någonting om, men jag vet om att jag fick vara med i A-laget liksom. Men jag kommer inte heller helt ihåg vad avtalet var, hur mycket jag var med och sånt där. Det kommer jag faktiskt inte helt ihåg, men jag kommer ihåg att inte långt efter att Sanna drog korsbandet så drog Tove korsbandet. Så då plötsligt så stod jag där i A-laget. Men då var jag 17 kanske. Då insåg ju väl Luge också att okej, okay, att vi kan ha en B-målvakt eller så annan målvakt som är liksom ung, men vi kan inte bara förlita oss på 17-årig målvakt liksom en hel säsong. Så då lånade de ner Bodil från Skurup som bara var annan målvakt eller vet, så spelade lite mindre, eller om man var tränade målvaktstränare, jag vet inte. Så då körde vi den säsongen, jag tror om jag minns rätt, så var det liksom min första säsong i elitserien. Och det var så kul då, för då hade jag Ola Månsson som jag hade senare i H65. Då hade jag honom i handbollsgymnasiet. Och så någon gång så kom han fram till mig och han bara, du vet, skratta och bara, alltså du vet att du har fått sjukt mycket mer speltid än vad du förtjänar. Och det var ju helt sant. Alltså jag hade inte förtjänat den speltiden mer än att det var två som drar ett korsbandet liksom. Men det fick mig också tänka, för då tänkte jag också, eller det fick så liten att jag kan inte bara, ja det stämmer, jag har inte förtjänat detta, jag måste fortsätta jobba, jag är ju långt ifrån tillräckligt bra för att spela här där jag spelar liksom. Jag måste fortsätta utveckla mig.
Jag är inte färdig här.
Nej, och det är lite kul ibland att få en sån, någon som ger en ärlig åsikt liksom, för att det stämde. Och jag tog det inte illa åt överhuvudtaget, för jag visste ju också om att ja, det är ju inte jag som har liksom jobbat mig hit i den platsen på det sättet. Kanske senare, kanske i längden, men inte så här, inte så här tidigt, inte än liksom. Men jag har fått mycket hjälp, för jag tror att jag har haft någonting, för jag har varit med i Skånelaget och U-landslaget och alltihopa, så att det har ju varit folk som har sett potential i mig liksom, utan tvekan. Och antagligen någon, tränarna i Luga också, i och med att jag, det var ju då jag som fick möjligheten att spela i A-laget. Och inte de som var 92-93. Jag vet inte om de spelade fortfarande eller inte. Men jag fick ju komma förbi några. Så att...
Sen så hur länge spelade du i Lugis A-lag?
4 år kanske. Mm. 3-4 år. Jag är inte helt säker. Jag kommer inte ihåg.
Till och med gymnasiet eller?
Ja precis. Jo, men det stämmer nog förresten. Spelade bara 3 år då kanske. Ja. För när jag slutade gymnasiet så slutade jag i Lugi också.
Eller
då slutade
här.
Lugi med mig, kan man väl säga.
Vilken cliffhanger.
Och sen...
Så jävla gött.
Så öppnar vi Pandora.
Men så gött.
De ringer mig på kontoret och så säger de bara så här: vi tror att den här och den här målvakten kommer rädda fler bollar än den här målvakten än du. Så vi föreslår att, eller så vi vill inte, vi har inte plats till dig här, säger de väl antagligen. Vi har snackat med Hör och Hör vill jättegärna ha dig liksom. Och ja, alltså det är ju egentligen inte farligare än så. Så den här cliffhangen blir ju dödsbesvikelse. Men som 19-åring så var det jävligt, alltså sjukt jobbigt att höra. För att det är liksom, det var moderklubb. Och jag trodde ju på att Lugi var det bästa laget att spela i. Och det är ju nära hem, liksom jag kommer ju härifrån. Och så är det ju alltid att allt annat är ju okänt och lite läskigt. Men det fanns ju liksom inget alternativ att stanna, och jag var ju väldigt tacksam över att de redan hade liksom snackat med Hör. Det förstod jag ju ett par år senare när det liksom smälte lite då, att det var ju väldigt fint av Lugi att ha gjort det första liksom, vad ska man säga, tagit det steget åt mig aktivt. För jag vet inte riktigt vad jag hade gjort själv. Om jag hade bara blivit lämnad och sagt att vi har ingen plats för det här, då vet jag inte riktigt vad som hade hänt liksom. För det kom rätt så mycket från liksom det blå och rätt så sent på säsongen. Om det till och med var efter säsongen eller något sånt där. Om jag kommer ihåg rätt.
För det svåra här är ju precis som du säger, att när man är 19 och är ju liksom vuxen på ett sätt, alltså till åldern vuxen, och sen så har man liksom ingår man i det som är ett ganska krasst idrottssystem, så gäller det liksom att man måste göra avväganden.
Definitivt.
Antingen är det så eller så, vi måste satsa på någonting, vi måste lösa någonting, och som du säger, beroende på alltså
jag förstår deras val också, för man kollar på, du har 17-åriga Jessica som har knappt spelat en säsong och vet varken vilken, vad som är hand och vad som är fot, för att man liksom är så okoordinerad. Och så har den här målvakten som är 2 år äldre än mig, och plus en målvakt som kommer hem från Danmark. Jag förstår att man väljer de två. Det hade jag också trott på, att de hade räddat fler. Alltså, jag hade ju kunnat välja att stanna som tredje målvakt och se det som lärningsperiod också. Så att
men den möjligheten inte. Fick du kanske?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Antagligen, det tror jag. Men jag kommer inte ihåg. Det är ändå många år sedan jag är gammal.
Så gammal är det inte, men det är väl, nej men för det där, det är ju ändå spännande, det som du säger, du la upp det som en cliffhanger, det är så mycket Pandoras ask kanske det inte är ändå.
Nej. Det är bara, man är ung och man är lite mera känslig, för plötsligt så möter du vuxenvärlden och hur det faktiskt fungerar, och du har ju levt i en rätt så skyddad bubbla. Även i juniortiden. Det är ju först när det kommer i A-laget som det är på riktigt. För då är det sponsorer inblandade. Och det är liksom, titlar och framgångar som mäts, och det är det som du ska förväntas leva på, eller leva på, du förväntas att prestera för att du får ju en lön av det. Alltså på junioren, där rör sig inte om så mycket pengar, att det är ju inte så någonting som syns eller märks från Luger. Jag kan inte tänka mig på det sättet, eller vilken klubb som helst. Men när du kommer i A-laget, det är klart att du har ditt bästa lag, för där pumpar in mer pengar.
Men för det är det som är lite spännande att liksom tänka på, är ju också som i alla sammanhang, så är det ju alltid hur man förmedlar de här budskapen. Och sen är det också vad man hör.
Det är precis. Ja, ja. Men det är också, hur skulle de förmedla detta utan att jag skulle bli ledsen? Jag vet inte. Jag tror inte det hade gått.
Men för det är ju jättesvårt, för är man då 19.
Mm.
Man ska ta studenten.
Ja, men och 19 plus att jag har typ haft medgång hela livet. Alltså jag har hela tiden fått vara med 93-erna och sen 92-erna, och så fick jag ta med ut ett USM-guld med dem och spela junior. Alltså det hade gått bra. Och så nu så träffar jag på en riktig motgång. Jag var inte beredd på det. Jag hade inte fått lära mig det på det sättet. Så att det är ju jättebra lärdom på det sättet. Men det är ju också en förklaring till varför jag tog det så hårt precis i början. För att så är det. Tänk själv att få en motgång för första gången i din passion liksom.
Hade du hellre sett det som att nästa säsong så ser vi igen. Vi lånar ut dig till hör. Och så vill vi att du kommer tillbaka säsongen efter.
Mm, alltså de erbjuder faktiskt att vi kan låna ut dig. Vi vill gärna erbjuda dig ett utlåningskontrakt på 1 eller 2 år, jag kommer inte ihåg. Så att du kan komma tillbaka. Men då var det jag som sa att det vill jag inte, utan går jag 100%. För jag vill inte leva i någon slags mitt emellan att de kan kalla tillbaka mig ifall de får en skada till. Utan då vill jag gå 100% och vara en H65-are liksom.
Nej, jaha. Ska ni inte tro på mig? Eller liksom lite?
Försöka ge igen lite på ett moget sätt. Nej.
Man ska sätta hårt mot hårt. Eller?
Eller hur? Okay. Nej, det var nog mer mot för att respektera mig själv. Att jag ska inte ha en liten sån... Jag vill inte ha ett trygghetsnät på det sättet. För nu har jag fått en ordentlig utmaning här. Då ska vi ta den ordentliga utmaningen seriöst liksom. Så att det var snarare för min egen skull att jag kände att nu ska jag ska lära mig någonting av detta, och då ska jag inte kunna gå tillbaka om det känns för läskigt liksom. Och så gick jag till hör. Och det var typ det bästa som kunde hända mig, för att det var så otroligt bra miljö. Så att jag är egentligen evigt tacksam för att Luger släppte mig, för att det var de bästa 4 åren liksom i handbollskarriären typ.
Förhör då 2013-14 när du kommer dit är på väg någonstans ju också.
Precis, och det är väl det som gör att de här åren blir så bra för mig, för att jag kommer väl lite mer i fas med laget. Att när jag lämnade Lugi så var Lugi ett topplag. Och antagligen så var jag ju sämre. Jag kanske inte var bra nog till att få speltid där. Och jag antagligen hade blivit mycket bänk. Men ni hör, så var man ju liksom upcomings. Och det var väldigt mycket träningsvilja för att nå någonstans. Och det var lite det som var enklare då, att som ung kommer på att hoppa på tåget och lära sig att träna ordentligt. Och få lite motgångar. Men också den här, inte bara gå efter att, inte bara vara med om att prestera under press och att du förväntas vinna det här och det här, utan istället att varje vinst var liksom en, inte överraskning, för så dåliga var vi absolut inte, men det var kul. Alltså man uppskattar varje vinst på det sättet. Att det var inte...
Så det är Niklas Harris som är där när du kommer dit och ska då försöka forma det här laget till att bli ett stabilt elitserielag, eller?
Hade de gått upp i ligan några år tidigare bara kanske? Och då hade de ju fått en del spelare. Alltså Jonna, Jenny, Anna Roxo. Alltså Linellarna Roxo. De hade fått någon som heter Mia Rey som kom från Danmark. Och Jannik idag. Men hon hade varit i här länge. Det blir pinsamt om man glömmer någon. Men de hade fått ett gäng spelare från Lugi. Eller fått. Det var ett gäng spelare som hade gått till H65. Några år tidigare liksom. Så det var ju sjukt trygg miljö att komma till, och det var väldigt professionella spelare att komma till, för att de, Ja, alltså de hade ju allt det här med träningsrutin och hur mycket, att man skulle träna mycket och bra och kvalitet och sånt. Så det var väldigt lätt, eller en väldigt lätt och bra grupp att komma till som ung spelare.
Men du pendlade upp från Lund eller bodde du?
Men det var många, rätt så många, vi var två bilar som körde. Och det var också ett jättebra sätt och enkelt sätt att komma in i gänget på. För då var det just de här jag nämnde som bodde i Lund. Så att det var ju vuxna att förhålla sig till liksom, och lära sig av. Så det var jättebra.
Var man lite mer, alltså lite mer så underdog-känsla?
Lite mer, definitivt. Och vi, jag tror dessutom att vi åkte ut i kvartsfinal den säsongen. Ja, jag kommer inte helt ihåg, alltså det gör jag inte. Kvartsfinal den säsongen, till och med att vi åkte ut i kvartsfinal kanske året efter. Och där går ju Lugi längre, för Lugi har fler spelare, fler bättre spelare. Så att, men sen, min sista säsong i H65, så sker ju det bästa som någonsin kunde ske. Och det är ju att jag, eller vi, slår ut Lugi i semifinal. Och sen så tog en SM-guldmedalj, som jag var högst delaktig i att ta och vinna.
Kändes det som, alltså var det någon form av så här liten skön revanschkänsla?
Det är klart. Samtidigt så, jag vill ju inte vara, jag är inte bitter på Lugi, det är jag verkligen inte. För att det är en del av elitsporten. Att du, det finns inte plats till dig. Och jag var ju ledsen såklart, för att jag inte var mogen nog, jag förstod inte det nog att detta är den riktiga världen, elitvärlden. Så jag har väl fokuserat, och där kom jag ihåg också, för då var det också folk som frågade, åh vad skönt, det känns slut, just Lugi liksom. Så bara, jo, fast alltså, samtidigt så ska jag spela en SM-final. Oavsett vilket lag vi hade slått ut här, så hade ju det varit det fetaste. För att jag har inte spelat en SM-final på väldigt många år vid den tidpunkten. Så jag försöker ändå känna, eller så jag känner ju verkligen så att jag skiter lite i att det var Lugi på det sättet. Det var ju mer, för då hade jag ju kompisar i Lugi också. Och jag såg att de blev ledsna. Och det är ju klart att det är ju ont att se. Så det är ju inte överhuvudtaget något agg mot det laget på något sätt liksom. Jag känner mer sådär så att det var fett, superfett att gå till SM-final. Min lille hör, som för 4 år sedan åkte ut i kvartsfinal. Vi ska spela SM-final. Det var verkligen det häftiga.
Känslan av att vinna det SM-guldet, hur var det?
Jag tyckte det var så kul att bara kunna typ ge tillbaka till hör. Här har vi ett SM. Vi har skaffat ett SM-guld tillsammans. Liksom så mycket tid och så mycket vi jobbat för detta. Så var det på något sätt lite skönt att kunna ge tillbaka till klubben som lag. Att ni har trott på oss och ni har gett oss de här Challenge Cup-resorna som bara har varit liksom att kasta pengar ut i diket. Rent som klubb, för att du får inga pengar tillbaka. Och det är skönt att kunna ge tillbaka. Och det var det som var så häftigt. Och det var också, det känns det skönt att kunna gå med liksom rak i ryggen att så, nu har vi liksom gjort det bästa vi kan uppnå för en klubb liksom. Och det var väldigt, väldigt skön känsla. Det var väldigt bra träningar. Alltså väldigt bra. Det utvecklade mig otroligt mycket. För de signade då Mikael Salomonsson. Och sen dess liksom gick bara min utveckling jättemycket bättre. Och jag tyckte det var så otroligt roligt. Och alltså inte nog med att han är en bra tränare, handbollstränare och nörd och allt vad det är. Alltså han har bara ofantligt mycket tid och engagemang som är liksom guld värt. Så att han lärde ju mig det här med att analysera till exempel. Och gjorde ett hästjobb kring det. Och bara serverade det ena på det andra på silverfat. För att jag skulle kunna lära mig det liksom. Och det är också någonting jag verkligen inte har tagit för givet. Utan det vet jag många som inte vet hur man gör. Eller liksom har fått lära det sig själv. Liksom, och lägga otroligt mycket tid på att lära sig saker som han skickade klipp till mig. Jag kunde fokusera och han berättade vad jag ska se på klippet. Som är skillnaden från att skjuta till höger eller vänster till exempel. Och där är det andra som har fått göra allt det här hästjobbet själv. Och det är väl också en charm och jag har fått kriga själv hit och dit. Men jag hade ju lyxen i att jag kunde fokusera på det som verkligen var viktigt. Vilket uppskattar enormt.
Hur viktigt är det? För det är inte alla som har det fokuset att ha en dedikerad målvaktstränare, utan man säger att man har en målvaktstränare som kommer in ibland. Och det har jag förstått i alla fall, att det är liksom inte helt självklart.
Nej, och jag tycker det är så otroligt synd, för att målvaktspositionen är ju bara, det är ju inte ur handboll på det sättet som, alltså det är ju en helt annan sport än vad en utespelare håller på med. Det är det ju, för att det är inte nog med hur vi rör oss, men det förväntas att vi ska analysera utespelare. Vi står också stilla länge och tänker på, okej, jag släppte in en boll, vad var det gjorde för fel? Hur kan jag nästa gång? Vad kommer hända där? Och där. Alltså jag tror det är en helt annan, man tänker på ett helt annat sätt, och det har jag snackat med mina kompisar som utespelare om, att, och de kan ju vara nervösa till exempel, och så för de, nu är de jag har snackat med, då tycker de är så skönt att bara, ja okej, men så brottas man lite och sen så glömmer man att man är nervös. Men där för mig som person så tar det ju lite längre tid, för att då får jag kanske en boll på mig och sen får jag vänta ytterligare 2 minuter tills någonting händer igen, så att det här med att bli av med spänningarna, det kan ju ta jättelång tid för mig. Så jag tycker det är så sjukt att man inte har en målvaktstränare som standard i alla klubbar. För att alltså, så mycket det hade gett till bara målvaktskollektivet liksom, i hela Sverige, i hela världen. Liksom.
För det är långt ifrån alla klubbar, dam eller herr, eller vad det nu än är, som är på elitnivå, som har en dedikerad målvaktstränare. Men där är ju några som har det, och det kanske man också kan se skillnaden.
Jag vet inte, jag tror det har blivit lite mer aktuellt och lite mer att klubbar förstår hur viktigt det är. För att man kan ju också se det här med att målvakter lär sig tid och ålder hur de ska röra sig. Liksom. Och tänk, det är ju som med allting, ju tidigare du lär dig desto bättre blir du på det. Och ju mer kan du finslipa saker, och hinner du finslipa saker innan karriären är slut. Typ. Jag tror det har blivit, jag hoppas att det har blivit mer aktuellt att det blir, men...
Aktuellt, ja, men jag är inte säker på att man...
Jag vet nu senast med bara här i HIH så var det ju målvaktstränare vi ska ner på under corona när det inte fanns pengar. Det är ju den posten som ryker först, och det tycker jag är helt jättesynd. Alltså det är jättesynd.
För gärna så har man ju kanske en huvudtränare som kör mer anfall, en assisterande tränare som kör mer försvar, eller tvärtom. Och sen så är det en lucka till. Där är ju en spelare till.
Definitivt. Ja, och där, jag tror bara många, det finns tränare som kan bli lite, som tänker att jo, men du får ju skott på dig, du lär dig ju. Jo. Men det finns bättre och sämre sätt att ta skott på liksom. Och jag själv till exempel, jag tror att alla som skulle säga vad jag behöver bli bättre på kommer säga utkast. Alltså jag har ju aldrig lärt mig att kasta ordentligt, och det är någonting jag jobbar med alltså verkligen varje säsong, för att jag har inte fått lära mig det, den tekniken helt och hållet rätt. Och jag vet inte, nu kanske just utkast kanske inte är specifikt målvakt, det är ju bara handbolls, det är ju att kasta en handboll liksom. Men det hade ju kunnat vara en sån sak som, ja, jag vet inte. Alltså,
men kan du lära dig av till exempel när du är i landslagssammanhang, kan du lära dig av Bunsen till exempel, som ju är rätt så skarp på utkast?
Ja. Jag tror till och med jag frågat henne, och jag har frågat, alltså jag tar ju, jag försöker fråga alla som kan hur de gör. Har ni något tips? Ja, men hon är också, alltså hon är ju elit på kasta. Det är, jag tror inte ens hon vet hur hon gör, för att hon gör det så naturligt liksom. Och det ser ju så lätt ut när hon kastar det liksom. Och sen så fick jag ju världens, komma ner på jorden sen när jag kom tillbaka till, eller kom till Härning. För då var det plötsligt såhär, oh okej, okay, jag är inte bra nog för att bara spela som första målvakt i danska ligan. Det är verkligen ett stort steg, det insåg jag när jag kom dit. Och det, jag hade nog inte riktigt varit beredd på att det var så stort steg. Men det var kul. Det var,
du kom bara dit med en SM-guld.
Ja, men precis, och tänkte, så vad ska jag lära mig? Vad ska ni lära mig liksom? Och sen... så snabbt så fick jag
fötterna på jorden igen.
Så var det bara att börja om i gruvan liksom.
För det var FC Midtjylland då.
Samt med som fotbollslaget. Det hörde ihop. Alltså FCM, handboll och fotboll hörde ihop på det sättet att vi hade samma namn. Sen tror jag liksom ingenting mer hängde samman liksom.
För det var någon som hade köpt fotbollslaget.
Precis, och så var de tvungna att köpa handbollslaget också. Om jag förstått det rätt. Och sen när det kontraktet löpte ut efter 2 år så ville inte han förlänga med handbollsklubben. Och då var det väl inget krav längre på att det ingick liksom. Så då behövde vi bli självständiga. Och så bytte man namn till Herning IKAST handboll och blev lila och enhörningar istället för svarta. Och, eller vi har varit lila tidigare också i för sig, men vi blev enhörningar istället. Mm. Och sen så efter 3 år så var det dags att gå tillbaka till rötterna. Så då, nu inför nästa säsong, så byter vi till IKAST handboll och blir gula.
Hur kom det sig att det blev FC Midtjylland då?
De ville ha mig. Jag tror bara det var så enkelt att de hade snackat och sa att de hade hört av, de ville ha mig och de och det var det. Jag var deras liksom enda alternativ. Såklart de hade väl allt fler alternativ, men de ville ha mig. Så var det. Och jag tror jag blev rätt så liksom smickrad av det. Och så kom jag dit och jag fick komma dit och se hur det var och hit och dit och det var ingenting att bemärka på liksom som så jag tänkte nej men det blir väl bra. Det är inte så svårt att övertala.
Men du var men det var väl också ganska rätt i tajmingen liksom.
Mm. Jag var rätt säker på att jag skulle gå. Alltså mitt sista år jag hör så kände jag att detta är mitt sista år jag hör liksom, för att nu behöver jag ta ett steg till för att liksom ja, utvecklas mer. Testa något nytt som man alltså som väl de flesta känner efter ett par år att nu ska någonting hända.
Och danska ligan kändes som att det var det som.
Ja. Ja, för det passande, det är nära och det är egentligen jag var ju nog inte mogen eller vågade tänka tanken på att åka till Frankrike eller Tyskland. Utan nej, jag tror också jo, jag tänkte också att om jag nu ska ta nästa steg så ska jag ta nästa steg ordentligt. Och vilken är den största utmaningen? Men det är ju danska ligan. För där är det ju bra, det är bra lag i hela ligan. Och det kommer bli en riktig, vad heter det, en stor utmaning. Och det kan bli kul. Jag vill inte gå till någon annan liga och sen är det lite samma sak. Att ja, men det är 2-3 topplag och så resten är bara att checka av. Utan jag vill testa någonting riktigt bra. Och där är ju danska ligan jättebra liksom. Ja, men för när jag bodde i Lund och spelade i Hör så fick jag ju, det finns ju inte de pengarna så att man kan vara heltidsproffs. Så då jobbade jag samtidigt på en skola. Var då 8-3, tog till direkt till träningen i Hör, kom hem på kvällen, tryckte i mig någonting att äta och så stack och gymma lik ut och sprang liksom vid 8-9 på kvällen för att få in det extra träningspasset. Och det var ju det framförallt som jag tyckte var skönt att komma till Härning och IKAST att oj, jag kan träna på förmiddagen. Vad skönt att vara utvilad liksom. Det tyckte jag framförallt var väldigt skönt. Och sen så gjorde jag 1 år där jag bara höll på att träna och bara var handbollsproffs och sen kände jag att nu börjar min hjärna vara lite väl geggig. Och då tog jag tag i att börja läsa istället. Eller läsa samtidigt parallellt, bara för att liksom vara lite skarp.
Vad läser du då?
IT-projektledning och affärssystem.
Och var läser du det?
På Karlstad universitet. Jag gick in och sökte. Distans, 100% distans, halvfart, vad finns det? Och det var det, i stort sett. Så jag blev väldigt glad för att det fanns. För att det var, jag hade testat projektledning innan jag flyttade och tyckte det var väldigt kul. Så jag är väldigt glad att det fanns som distanskurs. Så jag är väldigt nöjd med. Men det ska också läggas till att jag är imponerad av dem som verkligen kan prioritera att handbollen är det viktigaste. För det har jag verkligen kämpat med under alla studieåren. För att jag kommer från en akademikerfamilj. Och jag har alltid lärt mig att det är viktigt att ha en bra utbildning att stå på. För att jag är inte dummare än att jag vet att när handbollen är slut. Så antagligen har jag inte... Jag har inte kommit att ha tjänat de miljonerna som en liksom proffsfotbollsspelare har gjort att jag kan bara luta mig tillbaka. Och jag tror inte jag vill det heller. Jag vill ha någonting att gå upp för varje morgon. Så då vill jag ju ha läst någonting. Och ha någonting. Och jag vill inte bara vara tvingad att gå tillbaka till att jobba som vikarie för att det är det enda... För jag måste få in pengar snabbt nu. Liksom. Utan då vill jag kunna smygstarta på en jobb civilkarriär under handbollen för att sen kunna liksom fullföra det. Det är liksom min drömplan.
Hur kom det sig att du blev målvakt?
Jag tror inte jag var bra nog som utespelare. Jag tror det var så enkelt. Det är lite för dålig koordination och... Nej. Jag tror inte det var någon som tyckte att det var en bra idé att låta mig fortsätta spela ut det liksom.
Vad var det med målvakt som du liksom fastnade för? Förutom då det var det naturliga urvalet som gjorde att du hamnade där.
Det var en bra start i alla fall. Nej, men jag älskar spelet i spelet. Att med alla spelare... För det första så tänker inte spelare så ofta på vart de skjuter. Utan jag tror att de mycket går på känslor. Att det går bra idag för jag skjuter där och det känns bra-aktigt. Men jag tror inte de tänker på att okej, nu har jag skjutit till höger sida. Hon var nära på att ta den. Nu måste jag byta. Eller bonden fick en spelare det att ja, men jag fortsätter skjuta, det är ju mål. Utan att som man som målvakt där kan... Man har lite mer tid att tänka också för att du står och kan följa bollen. Och det är de som bestämmer när de ska skjuta. Och då ska jag ju bara se till att stå på rätt plats. Men därifrån så kan jag ju... Jag kan också förutse vem som ska skjuta. Och så kan jag placera mig så att mina val minskar. Eller deras val minimeras. Och att de avslöjar vad de vill skjuta. För att det blir tydligt nu på senare år att... Ju bättre du är på att dölja ditt skott... Eller ju mer lik du håller armen, beroende på om du skjuter höger eller vänster sida, ju svårare är det såklart för mig som målvakt. Men det finns ju fortfarande spelare som hoppar in med jättelåg arm förbi ett täck. Och då blir det liksom så här, men nu vet jag ju alltså 100% att du kommer skjuta till mitt vänster. För att du hoppar så pass nära att du kan inte vända den. Alltså det är sådana saker jag tycker är jättekul. Och det blir roligare ju äldre jag blir. För jag snackade om det faktiskt senast igår, om hur kul det är att vara lite äldre, lite mer rutinerad, ha lite, fått lite fler skott och varit i lite fler situationer. Där nu är det jag som möter unga spelare som skjuter första höger som jag tar. Och sen så vet jag att du kan nästan gå bort och ställa mig i vänster, för då kommer nästa skott till vänster. Och sen efter det så, ja men nu kan ni släppa henne, för nu kommer inte hon skjuta mer. Alltså lite sådana, nu är det ju väldigt så hårt, eller vad ska man säga? Tydligt. Det är inte alltid det är så, absolut inte. Men det är väldigt kul att man kan se på en spelare som målvakt nu att nu vågar inte hon skjuta med. Nu kan ni släppa henne. För om hon skjuter nu så kommer hon att alltså rulla in bollen. Liksom. Det är jättekul. Och sen såklart, det är lika kul att möta dem ännu bättre spelare där jag får huvudvärk över att okej, men vad... Nu kanske jag överanalyserar. Hon kanske inte ens kan skjuta det skottet. Men jo, fast hon är ju så pass bra så hon måste ju... Hon vet ju om vad jag har gjort eller vet hon det. Eller, det är ju lika kul. Så det är ju verkligen ett sjukt brett spektra på vilka utmaningar och vad som förväntas av dig som målvakt typ. Och hur mycket du kan luras. Det är det här med lura. Att lura en utespelare eller bli lurad är också lite kul.
Är det det?
Ja, men det är ju klart det är kul. För då vet man ju om att den du möter är skarp liksom. Jag kan bli riktigt imponerad och tycka det är riktigt kul om jag märkt att bara, shit, nu lurar hon mig. Okej, vad är hennes nästa drag typ? För då är det liksom en spelare som är med, som tänker. Och det är ju jättekul att möta utmaning på det sättet liksom. Man kan nog se, liksom framförallt på 9-meter-spelare kan jag ju se när de tar sats till exempel. Och man kan också få en känsla av att okej, det där är en spelare som brukar skjuta 10 skott per match. Och hon har inte skjutit nu på 10 minuter. Antagligen så ska jag vara lite mer beredd på henne liksom. Så det är väl mer. Jag tror också att det ligger lite i ryggmärgen att du känner igen, eller jag känner igen olika rörelsemönster, eller jag ser vart mitt försvar börjar liksom. De blir ju förflyttade såklart. Och efterhand så blir de ju mer och mer efter i anfallarnas rörelser. Och jag tror det också ligger liksom undermedvetet att nu ser jag att nu börjar det bli väldigt stor lucka på höger sida kanske. Antagligen kommer det komma någonting där. Jag tror det. Jag har inte riktigt tänkt på det, reflekterat på det sättet. Men som målvakt. Så, sen så rör du inte dig så mycket som målvakt. Så står du lite fel så kan du alltid rätta till lite. Och stå rätt så rätt liksom. Men det är väl snarare det svårare är väl när det kommer genombrott som man inte är helt beredd på. Eller linjeinspel som jag inte heller är beredd på. Att jag inte når att komma ut eller göra det jag vill göra på den spelaren eller i den situationen. För att jag också blivit lurad eller för att någonting har gått snabbare än vad jag har hunnit röra mig. Det är ju de gångerna som är svårt då. Sånt kan ju påverka hur man står liksom.
Mm. Men är det svårare att ta sig in som målvakt i landslaget?
Ja, men ja och nej. För jag tänker som kanske som utespelare så... Du vet ju om att det finns ju vänsternia ganska... Alltså man kan spela på lite fler positioner kanske. Och det är väl inte optimalt. Men säg att du är vänstern så kanske du kan komma med ett första mästerskap som högersexa istället. För att där saknas det någon. Fastän du är högernia till exempel. Samtidigt så... Jag vet inte. Ja, och målvakt så det du tjänar på där är ju när du har rutin. Och har fått fler skott på dig. Och är tryggare i liksom vad du är för målvakts... Typ. Jag vet inte om det är lättare och svårare. Jag tror det har jättemycket att göra med bara tillfälligheter och vilka, hur bra de är framför dig, hur många det finns framför dig liksom, som är bra. Och hur många som inte har slutat än. Liksom. Ja. Men det var klart, det var tufft, för då var det Grubbström, det var ju, då var jag ju inte i närheten av aktuella, absolut inte. Men sen var det ju Filippa och Bunsen framförallt. Och de har ju bara bitit sig fast i många år. Och då, ju fler år de är kvar, varit kvar där, desto mer erfarenhet har de fått och desto svårare har det blivit att få en plats där. Och det är ju dödshäftigt att spela för landslaget. Alltså, dödshäftigt. För det är enda gången, men enda gången är fel att säga, men det är ju de gångerna, alltså spela hemmaplan med Sverige är liksom, det är det häftigaste jag har upplevt. Förutom SM-finalen var också häftig. För då var också fullsatt. Men jag var minns så väl nu senast när vi var i Ystad till exempel, för jag var inte med i Helsingborg. Men Ystad, när de säger bara att det är första gången hallen är fullsatt. Och då har det ändå varit liksom Ystad derby. Och den var ju verkligen fullsatt. Och, men det var så häftigt. Det blir typ som att man känner sig som att man så får superkrafter. För att det är så många som hejar på en och vill att man ska göra det bra och... Varje mål så är det liksom en hel publik som bara jublar fastän man leder med hur många som helst. Det händer kanske inte i ett klubblag för att där är publiken kanske lite känner till laget lite mer och är lite mer bortskämda med att de ska vinna det här eller inte. Medan när jag tror att man representerar Sverige så är det fler till exempel unga barn som mer tycker det är coolt att se på handboll och älskar att jubla. Så de skiter lite i resultatet och de bara gör ljud. Och det är ju det bästa. Och så smittar det av sig. Så det blev bara det var en sjuk atmosfär. Alltså, det kommer jag aldrig någonsin att glömma. Det var jättekul. Vi har ju spelat två mästerskap utan publik. Det var ju...
För det var EM i Danmark.
Precis.
Som var Axners och Johannas första, va?
Mm. OS i Japan. Och så Spanien nu då. VM.
Just det, med lite begränsad publik också.
Ja, det var det väl.
Jo, det var också, lite...
Ja. Stämmer nog, mm. Ja.
De har ju kvar en del restriktioner i Spanien fortfarande.
Mm.
Men hur var det att spela OS? Alltså oavsett om det var med eller utan publik, men hur var det att spela OS?
Jättehäftigt, alltså...
Sen, för ni spelar ju ändå ganska bra.
Vi spelar jättebra. Och jag tycker det är så häftigt att nu i efterhand så är man nästan lite besviken av att vi inte kom till final. För att vi var så nära att slå Frankrike i semifinalen. Och det tycker jag också är en svincool känsla. För att om man tar ett steg bakåt så är det helt sjukt att vi kommer till semifinal. För den gruppen vi får är bara så mycket tuffare än den andra gruppen. Och ändå så lyckas vi komma därifrån med liksom 7 poäng. Lika kommer vi inte vidare som ettor.
Jo, jag tror det.
Det är så, jag får nästan risningar. Jag är så stolt över att vi kommer så, att vi gör det så bra. Och för att vi är förhållandevis, det är många nya. Vi har bara haft Axner, Johanna och Foppa i ett år. Så det är ju fortfarande mycket nytt. Och liksom, sen är det såklart, man ska inte förringa att vi varit tillsammans en hel sommar. Och det har ju gjort jättemycket på laget och på spelet och alltihopa. Men där efter det kände jag också en sån motivation till bara... Wow, alltså det här landslaget, utan att sätta för mycket press på oss själva. Men jag tror verkligen på det här landslaget. För jag tror bara att det känns som en otroligt bra grupp. Miljö, träningsmiljö, ambitionsnivå. Alltså vi tror på det. Och det förstod jag efter OS att det här är ett bra gäng liksom här. Vi kan nå bra höjd, alltså vi kan nå långt.
Nu från Spanien så var det.
Just det. Went viral.
För du har ju en viral succé.
Ja, men det är skitkul för att först och främst så har jag haft en klubbkompis som har lite narrat mig i ett halvår på att jag springer långsamt. Och att hon trodde aldrig någonsin att jag skulle kunna ta en sån boll. Och så är det som att jag får en sån liten sån snillblick när det händer. För att vi ligger ju under och det ser tungt ut för oss. Alltså det är lite så här, shit, nu ska det ske lite ett mirakel om vi ska kunna vinna. Alltså tillägga till, det gjorde du ju inte. Men så tänkte jag bara, okej, jag har ju ingenting att förlora på den här situationen. Kan vi försöka göra det lite kul typ? Så när hon kastar, jag tror ju typ inte egentligen själv på att jag kommer hinna.
Vem är det som kastar?
Cleopatra, alltså franska målvakten. Mm. Och så springer allt vad jag kan. Så jag vet inte hur jag ska göra. Alltså det enda sättet är ju bara att kasta sig över bollen. För jag hinner inte gå runt. Jag är sjukt imponerad över att jag har en känsla för var linjen är. Alltså.
Ja, men har man inte sett det så måste man ju kolla det. För det är ju liksom, där är så mycket koordination i liksom
att... Ja, okoordination. Jag tror det är att målet, nätet kommer i vägen så jag kan liksom inte komma längre in i målet. Jag tror det är därför bollen stoppar där den stoppar. Återigen, fördel att vara lång. Då finns det stopp. Mm. Alltså, vad tänkte den överraskningen när du vänder dig om och bara, det är inte mål.
Alltså, vad skulle vara nästa utmaning i...
Mm, det skulle väl vara att då spela Champions League. Tänker jag. Att testa en ny liga. Jag vet inte riktigt. Vi ska väl ta upp diskussionen nu i höst. För vi har ett år kvar på det här kontraktet. Och sen så det ska vi ju diskutera om. Vad som händer efter det.
Och om man nu med all den kunskapen du har från ditt 19-åriga jag till det du är, där du är idag. Har du liksom, vet du hur tufft det skulle vara att liksom, ja, men om jag ska spela Champions League, är det liksom landslagsnivån bara? Så att säga, den har du ju.
Mm.
Är du med på vad jag menar? Är det liksom,
om jag väljer klubb efter...
Eller ja, men säg att du skulle gå till Gör eller till Vipers eller till, alltså till någon annan som spelar Champions League. Så. Är det liksom, oj, som du kände när du kom till Danmark. Jaha, det var inte bara att ta min SM-guldmedalj och ställa mig mellan stolparna.
Nej.
Eller vad är liksom...
Jag tänker att... Jag tror jag är mer förberedd denna gången på att det kommer bli utmaning. Alltså nästa steg att ta, om det blir uppåt liksom mot Champions League, så tror jag är mer förberedd på att det kommer inte bara serveras en speltid liksom på silverfat, utan det kommer krävas liksom lite grisjobb först liksom. Det, jag hoppas på det. Jag tycker det är kul. Det är kul att jobba för det liksom, och sen få lite belöning för det då, förhoppningsvis, för det mesta.
För där är ju konkurrensen stentuff.
Definitivt, det är jag. Där kan vi snacka om att du ska konkurrera med bra målvakter som har rutin både i landslag och i klubblag. Helt säkert. Och det är ju svårt innan man byter liga också. För då, många gånger de målvakterna du möter, då har de ju mött. De kanske har varit i klubben länge och har mött de här spelarna i ligan. Och har den fördelen som du inte har som kommer som ny. Och då är ju frågan hur bra du hanterar det liksom. Och hur snabb, hur lättlärd du är på skyttarna liksom, i den nya ligan. Och det kan också vara lite spännande och kul. Och det är ju kul med utmaningar. Alltså det är det ju. Det är inte kul när det blir vardagsmat liksom. Det ska vara helgmat också.
Jessica, stort tack för att du ville vara med.
Mm, tack själv.
Väldigt roligt.
Ja, bra. Tack själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.